Jag hade tänkt att jag skulle bli lite mystisk idag. Det är lite kul att få pröva lite olika sätt att närma sig saker och ting. En sak som vi möter ibland i Bibeln, inte minst i de apokalyptiska texterna som de kallas, det är det här med talmystik. Alltså där olika nummer, tal, siffror används för att beskriva någonting annat. Vi möter det både i en del av de gamla testamentliga skrifterna och även i Nya testamentet, bland annat i Uppenbarelseboken och så här, som ni kanske har stött på någon gång, där talet 7 till exempel står för evigheten eller för Gud. Vi har talet 6 som står för människan, eller 12 som används för att beskriva Israel, de 12 stammarna. 72 brukar beskriva de liksom jordens folk, nationerna. Jag skulle vilja lyfta upp ett tal idag som ni kan försöka komma ihåg en liten stund. Och det är talet 4 839 000. Är lite större. Jag har inte riktigt övat lika mycket som Bibelns författare har gjort, så därför blir talet lite större. Kan ni komma ihåg det? 4 839 000. Har ni något sifferminne? Kan vi säga det tillsammans en gång? 4 839 000. Härligt. Det har en lite speciell betydelse just idag. För att nu är vi, den här söndagen ligger liksom mitt emellan Kristi himmelsfärdsdag som var i torsdags och pingsten som kommer nästa söndag. Jag ska försöka hålla mig lite ifrån att gå in på pingsten idag, för att jag vill att ni ska komma här och få lyssna till broder Åke som ska predika nästa söndag. Men vi ska se lite på, framförallt kanske på torsdagen, Kristi himmelfärdsdag. Det firas ju inte riktigt så mycket nu för tiden som det har gjort förr. Sverige är ett av de få länderna i världen som fortfarande har det som en helgdag när människor är lediga på Kristi himmelfärdsdag. Men de flesta tror jag inte firar särskilt mycket av gemene man i Sverige. Många vet nog inte ens varför de är lediga. Men det är en dag som har stor betydelse. Och vi som bekänner oss till Jesus har skäl att fira himmelsfärden. Tänkte att vi ska gå till en text som brukar läsas på Kristi himmelsfärdsdag. Eller söndagen efter, det är lite olika. Men den står i Apostlagärningarna, i början av Apostlagärningarna, kapitel 1. Vill ni följa med i biblarna i bänken så står det på sidan 1300. Vi läser de första 11 verserna där. I min första bok, ärade Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen. Sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav för dem många bevis på att han levde. Jag har fel glasögon på mig. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sade han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sade de, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Så ber vi, Herre, att du ska göra oss mottagliga för ditt ord. Att ditt ord får bli levande och verksamt i våra liv idag. I Jesu namn. Amen. Vi är liksom i den delen av kyrkoåret som innefattas av den andra artikeln i den apostoliska trosbekännelsen. För er som är lite glada åt systematisk teologi så kan man tänka på det. Alltså andra artikeln är den som handlar om att vi tror på hans son Jesus Kristus. Och den beskriver liksom tre stycken rörelser som Jesus gör. Efter att han har blivit född så säger vi att han är nederstigen till dödsriket. Att han är uppstånden igen från de döda och uppstigen till himmelen. Det är alltså tre stycken rörelser som liksom beskriver en världsbild. Ger lite grann den här känslan av att världen har liksom tre våningar på något sätt. Att som den såg ut i en stor del av antiken när liksom man beskriver världen så, och ser på bilder och sånt där som man har hittat, så är det ofta liksom, men här har vi människornas värld och under den finns dödsriket där nere och så finns liksom himlen eller gudarnas boning eller någonting ovanför på något sätt. Och det har lett till att vi har haft lite svårt att relatera till de här texterna i modern tid. För länge sedan gick det ju bra liksom att tänka så, men vi har hunnit med att kartlägga stort sett varenda meter på den här planeten. Vi har upptäckt att den är rund. Vi har kunnat göra efterforskningar av vad som finns under jordskorpan. Vi har gjort efterforskningar om rymden, vad som finns utanför vår atmosfär. Vi har skickat iväg människor ut i rymden. Och det sägs att när Yuri Gagarin, den första människan i rymden, kom tillbaka så fick han frågan, såg du Gud? Och han svarade, nej, det gjorde jag inte. Och då har man fått liksom den här känslan av att då trodde man att världen såg ut så. Vi vet att den inte gör det. Vad kan vi då lita på av det här? I 1900-talets bibelforskning så drog man åt det här att säga att nej, men det har ingen betydelse det här. Det här är bara spår efter en mytisk världsbild liksom, där man trodde att det såg ut så här. Med himlen och jorden och underjorden. Men det, vi vet ju att det inte är så. Så man menar att vi kan skala bort alla texterna som pratar om sånt. Och så får vi kvar det enda som är viktigt. Nämligen Jesu etiska undervisning om hur vi ska leva mot varandra. Och en del hjälp med existentiella frågor. Varför finns jag på planeten? Och så vidare. Men samtidigt så har de där tankarna inte riktigt nått in i den kristna församlingen, därför att vi har känslan av att det är ju inte riktigt så enkelt. Och läser vi Bibeln så inser vi att de som levde på Nya Testamentets tid tänkte inte heller att det var riktigt så enkelt. De visste mycket väl att du inte kan gräva ett hål ner i dödsriket och hälsa på. De visste att du kan inte resa upp en stege för att komma till himlen. Man berättade berättelsen om Babels torn när människorna försökte bygga ett torn ända upp i himlen. Och man berättade för sina barn lite grann skämtsamt och ändå med en en moralisk lärdom att inte bli högmodig. Men man pratade om det ungefär på samma sätt som vi kan prata om att människor förr trodde att jorden var platt. Om människor någonsin har trott det, det vet vi inte. Men man tänkte inte så. När Jesus säger, han pratar om att han ska dö, så säger han att dit jag går kan ni inte följa mig. Och de som lyssnar tänker, menar han att han ska ta livet av sig eftersom han säger att vi inte kan följa honom dit han går? Man visste mycket väl att du kan inte bara resa till dödsriket, lika lite som vi bara kan resa till himlen och hälsa på. Det är som att våra geografiska enheter funkar inte riktigt när vi pratar om himlen eller dödsriket. Och det syns också i den här texten ganska, på ett ganska komiskt sätt. När lärjungarna har följt med Jesus från Jerusalem, de har tagit en promenad längs Oljeberget på väg mot Betania, dit de ofta brukade gå under den sista tiden innan korsfästelsen, när de hade vänner och brukade vila. Så står det att på vägen dit så sker det vi precis har läst om. Och de får se hur Jesus lyfts ifrån dem. Och så när de står där och tittar så står det plötsligt två stycken män i vita kläder hos dem. Och det är en ganska komisk scen, för de står där liksom och så tittar liksom bara. Och så frågar de, hörni galileer, vad är det ni står? Vad står ni och tittar upp i luften för? Jesus är ju inte där. Han har blivit tagen upp till himlen. Alltså, han är inte längre där som geografin spelar någon roll. Det är viktigt att komma ihåg att himlen inte går att mäta. Det går inte att mäta avståndet till himlen. Och då brukar vi ibland tänka att det är för att det är så fruktansvärt långt bort. Vi tänker ofta på att, liksom, att Gud befinner sig så oändligt, oändligt långt bortom allt som vi kan förstå och greppa. Vi får känslan av att han befinner sig oändligt långt bort. Men det är inte alls det som Bibeln beskriver. Det är snarare precis tvärtom. Paulus säger på Areopagen om Gud att han är inte långt borta från någon enda av oss. Himlen är faktiskt mycket, mycket närmare än allt vi kan tänka oss. Kommer ni ihåg talet i början? Är det någon som minns vad det var? Du kommer ihåg? Vad var det?
4.893.000.
Nästan. 4.839.000. Ja, men det är värt en applåd. Vilket sifferminne. Vad har det talet för betydelse i relation till Kristi himmelsfärdsdag? Vet ni vad de underbara, glada nyheterna idag är? Att det talet har ingen betydelse alls. Från Mariannelunds centrum till den östra porten i Jerusalem är det 4 839 000 meter. Och är det så att Jesus inte hade återvänt till härligheten hos sin fader, om han inte hade stigit upp till himlen, då hade vi behövt gå eller förmodligen resa på något annat sätt. 4 839 000 meter för att få en skymt av Jesus. För att kunna prata med honom och tränga oss förbi alla andra miljoner människor som söker honom. Hade vi haft en chans att prata med honom? Att komma in till honom och berätta om våra liv. Fråga honom om vem han är, om vem jag är och vart jag ska ta vägen. Knappast. Igår hade jag glädjen att få vara med och spela in musik. Vi spelade bland annat en sång som heter Long Distance Love, som eller ja, den har vi spelat in sen tidigare, som handlar om hur svårt det är att ha ett kärleksförhållande på avstånd. Det har betydelse. Det är väldigt svårt att upprätthålla en god relation på långt avstånd med någon. Tänk då att försöka ha en kärleksrelation med någon 4 miljoner meter bort. Som du ska konkurrera med alla andra människor på jorden. Det hade inte varit möjligt. Det som änglarna frågar, varför står ni och tittar i luften? Varför står ni och tittar mot himlen? Det är en fråga som är viktig att ställa. Varför står du och stirrar i fjärran? Vad är det du söker långt där borta? För sanningen är att Jesus är inte någonstans långt upp i luften. Och han är inte 4 miljoner meter bort i Jerusalem. Han är mycket närmare än vad vi kan tänka oss. Himlen finns närmare dig när du är hungrig än Ica gör. Himlen finns närmare dig än vårdcentralen när du är sjuk. Himlen finns mycket närmare dig just nu än din bänkgranne sitter. Evangeliet, hoppet och glädjen idag är att avståndet till Jerusalem inte har någon betydelse längre. Det andra stora hoppet idag, det är vad den här himmelsfärden betyder på ett annat plan. Eller egentligen på samma kanske kan man säga. Det vill säga att vi, på svenska pratar vi om en himmelsfärd. Det ger liksom känslan av att Jesus har varit på en plats och förflyttat sig till en annan plats. Men i större delen av kyrkans historia, på de flesta språk, så talar man om det som Kristi upphöjelse. Man talar om att Jesus både liksom lyfts från jorden, men också talar man om att det här är liksom Kristi förhärligande. Alltså att Jesu uppståndelse som vi firade på påskdagen och uppstigandet till Fadern är egentligen bara en enda händelse som är utdragen över tiden. Och vi kan se att det händer någonting spännande i vittnesbördet om Jesus i samband med det här. I samband med uppståndelsen och himmelsfärden så förändras sättet man talar om Jesus. I Johannes evangeliet till exempel så beskrivs liksom Jesus som Herre av aposteln själv bara 3 gånger under de första 19 kapitlerna. Men under den sista lilla biten, efter uppståndelsen, så används det 9 gånger. Det är som att Johannes känner att det inte riktigt, han är inte bekväm riktigt med att prata om Jesus som Herre i den första verksamheten. Men efter uppståndelsen så är det självklart. Och det är inte konstigt, därför att det här ordet Herre, kyrios på grekiska, det är... blev liksom, det var det som man använde i den grekiska översättningen av Gamla testamentet, det som de allra flesta judar i världen vid den här tiden läste. Det var det ordet man använde om det här gudsnamnet. Det som inga rättrogna judar kunde uttala. När man läste det på hebreiska så sa man bara Adonai, som betyder Herre. Och på grekiska översattes det med kyrios, och därför så blev det så att en jude skulle aldrig använda det ordet om någon annan i något annat sammanhang. Josefus, en sån här historiker från den här tiden, beskriver just en del av problemen som uppstår när judarna vägrade delta i kejsarkulten, och alltså när man tillbad kejsaren. Och argumentet som de hade var att vi har inga problem med att upphöja kejsaren, men vi kan inte kalla honom för Kyrios. Det är bara Gud. Det är Guds namn. Det är heligt. Och det var tillräckligt heligt för många av dem att gå i döden för. Och ändå ser vi att efter den här händelsen så börjar de kristna tala om Kristus som Kyrios, som Herre. I apostlagärningarna används det, i de 28 kapitlerna som är apostlagärningarna, används det mer än 20 gånger i olika sammanhang. I sammansättningen då antingen Herren Jesus Kristus, vår Herre Jesus Kristus. Och man märker hur det är liksom inte en konflikt för dem att på samma gång så citeras en massa av de här stora texterna från Gamla testamentet som talar om Herren, och de använder det ordet om Herren och samtidigt om Jesus Kristus. Man märker hur profeterna som ofta talar om Herrens dag, när domen kommer, när all orättfärdighet ska avslöjas på jorden, när liksom Guds goda skapelse ska upprättas, så talar man om det som Herrens dag bland profeterna. Och i Nya testamentet så heter det vår Herre Jesu Kristi dag. Bara i de första kapitlerna så ser vi vad Jesus har blivit för dem. Vad de har upptäckt att Jesus är. Det står att han har utgjutit anden. Han har blivit objektet för deras tro, för deras tillbedjan. Jesus ger förlåtelse för synd. Han beskrivs som den helige. Det talas om Jesus som vägvisaren till livet. Man ber i Jesu namn. Det talas om att Jesus är den som ska döma världen. Jesus beskrivs som den som står vid Guds tron och välkomnar de första martyrerna. Petrus talar om honom som den som står vid maktens högra sida. Alltså, det som beskrivs där på vägen till Betania, det är liksom inte bara en geografisk förflyttning, utan det är också hur sonen som kom till jorden har återvänt till härligheten hos sin fader. De får se vem Jesus är. De får se att det är han som är Herren över allt. Och det får konsekvenser för dem. Det påverkar hur de lever sina liv. De som hade varit så rädda, som höll sig gömda efter Jesu korsfästelse, för de var rädda för vad som skulle hända med dem, är orädda. De går omkring på gator och predikar Jesus Kristus. De talar om honom bland judarna i templet, bland i synagogan. De predikar Jesus för makthavare och kungar. De kastas i fängelse och predikar i fängelset. De blir avrättade och prisar Jesus Kristus på avrättningsplatsen. Därför att de lever i en värld där Jesus är Herre. Och vad har man då att vara rädd för? Vad har man då att frukta? Den frågan har jag försökt att ställa till mig själv under den här veckan som har varit. Vad betyder det att leva i en värld där Jesus Kristus är Herre? Det är det som liksom är kännetecknet för de första kristna. Den första bekännelsen som man ger är kort och gott: Jesus är Herre. Eller till och med: Jesus är Herren. Och Paulus säger att det är det här liksom som är kriteriet. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad, står det i Romarbrevet 10:9. Att vara en kristen, det handlar om att våga tro detta. Att han som håller allt det där som vi har utforskat i sin hand. Han som har koll på träden och djuren och människorna och planeterna och stjärnorna och solsystemen och allting. Liksom. Han som har gett liv åt allting, som upprätthåller allting. Har all makt i sin hand, också är närmare mig än kläderna på min egen kropp. Som är närmare än bänkgrannen där du sitter. Vad får det för konsekvenser att leva i en värld där han är Herre? Det beskrivs om några av de kristna i Hebreerbrevet. Så säger han att ni utstod många svåra lidanden. Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje. Eller så ställde ni er vid deras sida som behandlades så. Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse. Och ni fann er med glädje att bli berövade er egendom. Därför att ni visste att ni ägde någonting bättre och mera varaktigt. Så ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. För ännu en liten tid och sen ska han komma. Och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva genom tro, står det. Och i kapitlet efter så säger han: låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sån fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Varför står ni och ser emot himlen? Frågade änglarna. Varför tittar ni långt bort i fjärran när Herren är här? Så nära. Om han som har all makt i himlen och på jorden är så nära mig, vad har jag då att frukta? Vad kan jag förlora som är mer värt än det? Och löftet som ges är att han också ska komma tillbaka som de har sett honom stiga upp. I det hoppet firar vi Kristi himmelfärdsdag. Inte hoppet om någonting som ligger långt bort i fjärran i tid heller. Vi firar hoppet som ligger i att Gud själv är nära oss nu genom Jesus Kristus. Det kommer en dag när det ska bli tydligt att det är han som är världens, universums och historiens herre. Men redan nu så finns erbjudandet. Om du vet detta, om du vet att Gud är så nära dig och känner dig så väl att han kan räkna håren på ditt huvud, så har du erbjudandet och möjligheten att säga att jag vill att du ska vara herre också i mitt liv. Jag vill inte bara tänka på dig som härskaren långt i fjärran. Jag vill att du ska känna mig. Och jag vill få känna dig. Jag vill få ställa frågan till dig: vad vill du med mitt liv? Och när jag inte ser vägen framåt så vill jag lämna mitt liv i dina händer och säger: led mig, Herre. Den möjligheten har vi. Det är evangelium, som vi säger i branschen. Det är de glada nyheterna som vi får fira varje gång vi firar Kristi himmelsfärdsdag. Varje gång vi firar gudstjänst tillsammans. Varje gång vi ska, som vi ska göra idag, får dela nattvarden med varandra. Och varje dag vi vaknar på den här jorden så får det vara vår bekännelse att Jesus är Herre i universum, i historien och i mitt liv. Låt oss be tillsammans. Herre, vi vill tacka dig för den oändliga nåden som vi inte kan greppa. Som ligger i att du som var till i evighet, i fullständig härlighet, i makt och ära, valde att bli en människa, en tjänare. Att komma till vår jord för att dela vår sorg och vår kamp och för att lyfta av oss de tunga bördorna. För att befria oss ifrån synd och död, ifrån skam och skuld. Och för att bjuda oss in i möjligheten att få lägga våra liv i dina händer. Dö tillsammans med dig och uppstå till ett nytt liv. Vi tackar dig också för att du har stigit upp till härligheten. För att vi inte måste resa över halva jorden för att få en skymt av dig. Utan för att du är närmare oss än något vi kan tänka. Aldrig längre ifrån oss än en tanke. Aldrig längre ifrån oss än att du kan höra hur vi suckar. Eller skrattar med oss när vi är glada. Nu ber vi Herre att du ska upplysa våra hjärtan, våra sinnen om det. Att din ande får tala i oss om att du är Herre. Och vad det betyder att leva i en värld där du är Herre. Ge oss modet att ta ditt erbjudande på allvar. Varje dag få lägga våra liv i dina händer. Lägga våra händer i dina. Och säga, led mig Herre, dit du vill. Vi ber att du ska komma oss till mötes, möta oss i nattvarden, möta oss i resten av den här gudstjänsten. Att du ska vara med oss i veckan som ligger framför. Och varje dag som vi får leva på din jord, så ber vi att vi ska få leva den till din ära och i ditt sällskap. I Jesu namn. Amen.